innan nämnde i alla fall så är Emil Malmö tillbaka här i studion efter lite, precis som oss andra, lite sommaruppehåll och liknande. Välkommen tillbaka.
Tack så bra, tack.
Hur är läget med dig?
Det är fantastiskt kul att vara tillbaka i Ystad. Fint väder också.
Du har varit iväg?
Ja, jag har varit på en ganska lång utlandssemester, om man ska säga. Jag har varit i London i ett tag och bott på en båt. Lite annorlunda än det vanliga knäget, så att säga. Så det har varit ordentligt med avkoppling. Sen kan man inte helt stänga ner när man är företagare. Men vi har jobbat med fjärrkontroll från London ett tag i sommar. Väldigt kul faktiskt.
Du har försökt koppla av i alla fall.
Absolut.
Härligt, härligt. Jag tänkte att vi ska ju snacka naturligtvis då om lite bostadsköp, vad som händer med priser och liknande, precis som vi brukar göra. Så att här finns vissa grejer som jag har skrivit ner bland annat, och det finns någonting som jag personligen kopplar lite lätt eftersom att jag är i den här fasen nu när jag ska försöka skaffa eget boende och liknande, och då kommer det till det här med bostadsrätt. Är det någonting särskilt som jag ska tänka på som köpare när det kommer till det här med att köpa en bostadsrätt som du känner?
Alltså, när du köper en bostadsrätt så är det en helt annan sak än att köpa en fastighet. En fastighet är ju oftast ett hus på en bit av jordens yta, så att säga. När du köper en bostadsrätt så köper du en del i en bostadsrättsförening. Du köper en lägenhet som är kopplad till den delen i den ekonomiska föreningen, om man ska hårdra det. Så att det är helt andra saker som man borde titta på och som man bör titta på faktiskt när man köper en bostadsrätt. Det vanliga, såklart, måste du trivas där och börja med att titta på ett läge som du tycker om, men du bör ju vara medveten om att du köper in dig i en del av ett hus tillsammans med andra människor. Det är ju faktiskt en förening som äger den fastigheten där din lägenhet ligger.
Finns det ett större interagerande då med de som är där tidigare inför köpet? Är det det du tänker på?
Ja, alltså inte för att göra det så komplicerat, men varje bostadsrättsförening har ju en styrelse som sköter det löpande skötseln och driften och så utav, eller inte skötseln, men de tar hand om huset helt enkelt och ser till så att allting fungerar. Och antingen engagerar man sig själv där eller så gör man inte det. Det beror på om det är en stor eller en liten förening. Men det man kanske bör göra, det är ju att kolla med mäklaren vad föreningen har i pipen, så att säga, när det gäller underhåll på fastigheten. För du köper faktiskt en del av den. Titta inte bara på om det är ett nytt renoverat kök, utan kika också hur ser det ut. Verkar huset välskött och så? Är det kostnader som kommer att komma framöver på den här fastigheten? Då kan föreningen ha agerat på olika sätt. De kan ha planerat det jätteväl. Och det kan vara planerat sedan 10-20 år tillbaka att man ska byta ett tak och att man har satt av pengar för det. Eller så har man inte gjort det. Det är det som man behöver kanske prata med mäklaren. Eventuellt även också faktiskt bostadsrättsföreningens ordförande om. Innan man klipper till och köper sin drömlägenhet.
Är det någonting som de kan styra också, vem det är som får lägenheten? Är det de som har sista ordet där?
När det gäller just bostadsrätter så är det ju föreningens styrelse som ska godkänna dig som medlem. Och det sköter ju mäklaren. Om du köper via mäklaren så sköter man själva ansökan och den biten. Och egentligen så finns det väldigt få anledningar till varför man inte skulle få lov att köpa. Egentligen bara om man förväntas använda lägenheten till brottslig verksamhet till exempel, och det ska ju inte du, så det bör väl ordna sig, men ja, det är det och några andra skäl, men att man kanske inte skulle kunna betala sin månadsavgift i föreningen, för det måste man ju solidariskt göra allihopa som har en lägenhet, så det kan vara det som föreningen kollar. Men har man fått en finansiering och utav en bank och man har ett lånelöfte, så har ju de redan bedömt att man kan bo i lägenheten och betala månadsavgiften. Så oftast är det en formell fråga, men den ska hanteras alltid av bostadsrättsföreningen. Ingenting som du själv kanske kommer att märka av, så, men det är visst. Det viktigaste är att du skaffar en uppfattning om att huset är välskött och kanske ställer vissa frågor om hur tycker ni att ekonomin ser ut direkt till föreningen eller via mäklaren till föreningen. För det kan vara olika skött. Många föreningar är väldigt bra skötta, framförallt här i Ystad. Det finns väldigt välskötta föreningar. Men man bör ändå veta vad det är man köper lite mer. Liksom. Inte bara skrapa på ytan.
Det är lite kommunikation med mäklaren helt enkelt.
Ja, det tycker jag.
Det här med homestyling har vi snackat om lite tidigare här i Radioactive. Jag tänkte att vi skulle ta det om en liten stund också. Vi ska lyssna på lite musik först innan du och jag går vidare med det, Emil. Det är nio nu. Nu under sommaren. Och Emil Malmö från Fastighetsbyrån är fortfarande kvar här. Vi har gått igenom lite med bostadsrätter, men jag tänkte vi skulle snacka om det här med homestyling. För att jag tror det var en 2 månader sedan där någonstans, och diskuterade lite lätt här i studion Hur ser du på det här med homestyling? Om vi börjar med begreppet homestyling, kan du bena ut det lite lätt för de som kanske inte har koll på vad homestyling innebär?
Det är ju homestyling är ju ett amerikanskt begrepp. Det finns ett liknande som heter homestaging. Skillnaden däremellan kan jag knappt själv, men det handlar ju om att liksom ta fram de bästa förutsättningarna i det hem som du ska visa upp. Och det handlar inte om att täcka för eller förändra så där himla mycket, utan det som faktiskt finns, det är det man ska visa upp så bra som möjligt. Och det, där av homestaging som man brukar prata om inför försäljning. Homestyling kanske är lite mer åt inredningshållet när du själv ska bo i det, men båda de det används liksom, ja, båda orden används kan man säga.
Piffa till det lite helt enkelt.
Ja, alltså tänk så här att du ska sälja din bil, då tvättar du den. Alltså
ja, det är klart.
Och ska du sälja ditt hus så städar du det. Och det är ju rimligt. Sen är det frågan, hur långt ska du gå? Ska du vaxa bilen? Ska du ställa fram en fruktkorg? Alltså det här är ju, det här kan man ju göra, och det har gjorts till en sport, och det spelar roll. Det är klart att det spelar roll hur man uppfattar saker. Det spelar ingen roll i vilket sammanhang, om vi pratar om människor eller saker, att hur saker och ting presenteras har en viss betydelse. Och där kommer då homestyling och homestaging in. Och där vi har valt att jobba med en separat konsult som faktiskt fotostylar allting som vi presenterar för marknaden, därför att vi vet hur viktigt det är med första intrycket redan på nätet. Så de bilder som man ser, där är det oftast ett proffs ifrån oss som har tittat på hemmet innan och funderat, hur tar vi fram det här? Ska vi ta bort den här mattan som visar fiskbenspaketten, eller ska vi dra upp gardinerna lite eller så här, och tillföra kanske vissa inredningsdetaljer då. Sen är det inte inredningsdetaljer när man köper, utan det är just att ta fram det som faktiskt finns. Dörrhandtag, golv, stuckaturer, visa det tydligare. Det är mycket det som staging och styling handlar om.
Hur har du märkt det personligen på? Är det väldigt stor skillnad det här homestyling gör, eller är det en liten detalj men ändå nödvändig? Är det...
Alltså det är svårt att säga det. Många stylister tycker ju då att ja, nu ska vi visa att det gick upp väldigt mycket här i den här budgivningen, och det gör det ju. Fast vi vet inte hur det hade gått om man inte hade stylat just det hemmet, och där kommer man tillbaka till att varje affär är helt unik, och det är liksom grunden i det hela. Sen är det ju att optimera förutsättningarna, och där, det är därför man anlitar mäklare också. Man vill ha en bra marknadsföring, synas brett, proffsigt engagemang ifrån någon som kan fastigheter om man säljer sin bostad. Och sen är frågan då, ska man också ha en stylist som hjälper till med den biten? Många tycker ju det själv är väldigt kul med styling och inredning, som du var inne på och som ni pratade om här förra veckan. Inte minst på sociala medier idag är det ju det som trendar mycket, upplever vi i alla fall. Folk klickar, gillar, delar mycket som har med inredning att göra. Hemmet är viktigt. Det är viktigt att man trivs.
När det kommer till sådana här homestyling och sånt, jag antar att det inte är allt som ingår då vid ett eventuellt köp. Eller kanske inte någonting överhuvudtaget. Men jag ska inte säga lurad, men det finns ganska mycket, antar jag, utav det som man ser som sen egentligen inte ingår i sitt köp. Eller hur är det med homestyling och homestaging där?
Alltså som köpare måste du vara medveten om att bena ut vad det är du köper. Alltså det är ju inte gardinerna, och det är inte soffan heller. Men du kan ju faktiskt återskapa den känslan själv i det du köper. Så att ja, visst har det hänt att vi har sålt något hus med inredning. Det har väl hänt. Men det är inte det vanliga. Utan det vanliga är att man, och där är det ju också så att när man väl tar bort soffan och mattan, så är det ju då märkena syns. Så är du köpare och ska gå på visning, så lyft på mattan och kolla om det är någon blekning i paketten. Liksom, det är inte... Oj, så. Det är allt som...
Det är lite som en inspiration egentligen, kan man väl säga.
Ja, ta fram det bästa ur en bostad. Och vi tycker det är så viktigt, så vi gör det på varenda försäljning i en staging light, som vi kallar det.
När börjar ni med det? Att göra det på allting?
Vi har kört med olika företag under detta året. Sen finns det ju säljare och situationer där det kanske inte är lämpligt alls. Så det är klart att vi har även hus där det inte är staget alls. Men som grund för oss på fastighetsbyrån så ingår det i vår tjänst. Så. Och det har vi gjort under detta året.
Slutet av denna timme, men jag och Emil ska bena ut lite fler frågor och liknande. För det har varit så i media egentligen, kan man väl säga, under den senaste tiden, så har det stått att priserna på bostäder går uppåt. Och det tänkte jag fråga dig som ändå är här som någon form av expert. Hur är det med bostadspriserna? Går de alltid uppåt? Stämmer det överhuvudtaget?
Ja, det vi har sett i år är ju stigande priser, absolut. Det var bland annat någon artikel om Skurup, och det har varit frågor från media om Ystadmarknaden också. Ystadmarknadens statistik präglas ju av att det finns en hel del nyproduktion som är dyrare än det befintliga, alltså de gamla bostäderna. Sen är det så att det är en jättestor fråga, Jesper. Du kan ju inte ställa, vad är det som styr priserna på din bostad? Ja, det kan man ju göra. Man kan prata om det, och det ska vi göra. Alltså det är ju olika saker som styr hur mycket pengar folk är beredda att lägga på sin bostad. I Sverige är det någonstans mellan 30-40% av den disponibla inkomsten, vilket är väldigt högt i ett internationellt perspektiv. Samtidigt så är bostäderna då inte så jättedyra om man jämför med London där jag var i somras. Då är det ju otroligt billigt här, och så pratar man bostadsbubbla i Sverige, så ser man hur det ser ut i London. Vår bedömning är att priserna går försiktigt uppåt. Räntan spelar stor roll för bostadspriserna. Alltså varje gång som räntan höjs med 0,5% så påverkar det hur stor plånbok du har för att lägga på ditt boende. Så den disponibla inkomsten brukar man prata om. Man brukar prata om räntan. Och den disponibla inkomsten styrs ju lite grann av hur mycket skatt man betalar bland annat, och hur mycket lönerna ökar årligen i avtalsrörelsen och så. Så att det finns så oerhört många saker som samverkar för att bostadspriserna går uppåt. Även en sån sak som har diskuterats mycket nu med ränteavdrag, att alla familjer eller människor kan göra 30% ränteavdrag på sina bolån. Ska man ha det eller ska man inte ha det? Ska man trappa ut det som man gör i Danmark till exempel under lång tid? Sådana saker samverkar för att vi har den bild som vi har av att priserna går uppåt. De senaste många åren har det varit faktiskt. Jag läste en artikel idag innan i förmiddags om att mäklarkåren i Stockholm hade förväntat sig att priserna ska gå upp med 4,8% årligen de närmsta 5 åren. Det är ju en bedömning såklart, och det säger ju ingenting om hur det faktiskt kommer att bli. Men det man kan säga om samhällsekonomin, det blir ju en nationalekonomisk fråga som du ställer här till mig, Radioaktiv. Det är ju liksom, det är en kul fråga, men det är så himla många saker som påverkar bostadspriserna.
Så det kan vara ganska svårt att avgöra var vi ligger om 2 år eller 3 år?
Ja, det beror, alltså som sagt, det beror på. Liksom. Går räntan upp, så det finns inte så mycket som kanske tyder på att den kommer gå upp så där jättemycket de närmaste 2 åren. Men i en framtid så kommer vi förmodligen ha ett något högre ränteläge. Och sen är det ju viktigt att arbetsmarknaden går bra också. Att vi har en låg arbetslöshet, för då är det många som har en högre disponibel inkomst i genomsnitt. När arbetsmarknaden går ner, då sjunker också bostadsrättspriserna. Eller det tar ganska hårt på bostadspriserna faktiskt.
Väldigt många parametrar.
Ja, absolut. Så är det.
Här nere i sydöstra Skåne, om vi tar det här ungefär sändningsområdet då, de 4-5 gränskommunerna, hur ser det ut här? Du hade kontra London tidigare där det är väldigt dyrt kanske då om man jämför, men i jämförelse med Götaland, om man säger så, eller resterande delen av Sverige, hur ser det ut just här nere?
Så som jag har sett i år så har priserna i Stockholm börjat bromsa in något. De går fortfarande uppåt, men de ökar inte lika snabbt. Och Göteborg och Malmö ökar nu snabbare än vad Stockholm gör. Och det är en utveckling som man kan se. Och även då här nere i Ystad, Sjöbo, Skurup så går priserna uppåt. Fast oftast så är det så här lokalt. Om man ska vara lokal då, så är det ju, priserna går inte upp lika snabbt och de går heller inte ner lika snabbt på en mindre marknad. Så har det sett ut de här snart 15 åren som jag har jobbat i branschen i alla fall. Att det blir inte samma ryck. De dyraste bostäderna går upp fortast och ner fortast.
När det kommer till ett husköp då, vad finns det för kostnader som finns i samband med ett husköp som man kan räkna med?
Ja, då kommer vi in på lite andra saker. Men husköpet, det är ganska enkelt faktiskt ändå. För huspriset, det du kommer överens om med säljaren. Förvisso ska du kanske genom en budgivning och så. Men det är, som tillkommer är egentligen bara en lagfartsavgift. Eller bara den 1,5% på köpeskillingen om du köper ett hus. Så det kan bli en ansenlig summa pengar, men den är ändå inte speciellt hög i alltså om man tittar ut Spanien till exempel. Kanske det kommer till 13% på köpeskillingen i omkostnader innan du är färdig. I Sverige är det 1,5% på köpeskillingen som du betalar i lagfartsavgift eller stämpelskatt som man kallade det tidigare. Och sen är det då, om du ska belåna fastigheten, så är det 2% på de pantbrev man plockar ut. Och då kan det ha betydelse om du köper en fastighet som redan har pantbrev eller om den inte har pantbrev. Har den redan pantbrev så kan du själv använda dem upp till det beloppet så att säga. oftast. Så att 1,5% på köpeskillingen plus 2% på de pantbreven du tar ut som nya.
Vi har gått igenom ganska mycket än så länge, känns som, Emil. Är det någonting som du har att tillägga innan vi tackar för oss?
Nej, det är väl fint väder, bra utbud just nu. En hel del bostäder som kommer ut på marknaden just nu. Så att letar man efter något så är chanserna att hitta någonting något större nu än vad det har varit under sommaren. Så att det är väl bara att önska alla lycka till med bostadsbytena.
Mycket på gång helt enkelt.
Absolut.
Tack så jättemycket, Emil, för att du kom hit.
Tack så då. Ha det gott.